In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden, tillbaka i den andra. Andra avsnittet av den här sommarens stora sillybegivenheter. Vi har Frida Faglund, Kalle Karlsson med oss i studion. Och jag tänkte vi skulle börja med den första stora affären som blev presenterad i förrgår, blir det nu i måndags, det är onsdag idag. Fabinho presenterades för Liverpool och den kom från klar himmel.
Ja, jag fick lite James-vibbar från förra sommaren när man inte alls var beredd på att han skulle gå till Bayern München, och nu var jag ännu mindre beredd på att Fabinho skulle gå till Liverpool. Det var ju så himla mycket snack förra sommaren om att han skulle till United, och det kändes någonstans som att det var ganska nära, så kom Matic istället som ett bättre alternativ för dem, och så blev inte det av. Och sen har ju hela Monaco hamnat i någon sorts radioskugga den här säsongen, eftersom att de inte har varit alls lika framgångsrika som föregående säsong. Men nej, det är bara att säga hatten av till Liverpool. Det är en jättebra värvning. Det är väldigt bra, tror jag, att få klart den så pass tidigt som de har fått. Då undviker man ju eventuella dragkamper med andra klubbar. Dessutom ska ju Fabinho inte spela VM, så att där var ju inte det att ta hänsyn till heller. Så att, bra jobbat av Liverpool.
Plåster på såren för Champions League-förlusten glömmer man ganska fort som supporter, just när man dunkar in den här typen av värvning. Sen är det klart att Karius misstag kommer att sitta på näthinnan under en lång tid, såklart. Men det är klart att det blir ju någon slags statement med att man bara skickar in en sån här spelare i ett lag som precis har varit i Champions League-final och säger att nu ska vi upp och slåss igen om de stora titlarna, och nu ska vi slåss på allvar om ligatiteln. Och just den här positionen som jag tycker i flera års tid Liverpool har varit i behov av att uppgradera. Egentligen ända sedan Xabi Alonsos dagar egentligen. Och det här är en spelare som, tycker jag, förändrar väldigt mycket för Liverpool. De har haft väldigt bra spelidé sett till sitt material. Men jag tycker de har varit, en av deras brister har varit att de inte har jättekvalitet i just den positionen. Och det här är en spelare som har toppklasskvalitet i Premier League.
Mm. En halv miljard fick man betala, men det är väl vad man betalar för en fotbollsspelare 2018. Jag tror inte vi ska höja så mycket på ögonbryna för spelare som går för 50 miljoner pund uppåt. Man har nu pratat om 43 miljoner ungefär för Fabinho. Det är ju jättemycket pengar, men det känns inte som det är så många som pratar om prislapparna.
Nej, ska man se till hur marknaden ser ut idag så är det ju inte så farligt. Men jag tror att det blir så också när man är tidigt ute. Då pressas inte priserna upp på de nivåerna. Så just därför är det ju väldigt bra av Liverpool att ha ordnat det här så tidigt som de har gjort.
Men det är väl också någon slags att förra säsongen så drog ju priserna iväg av några signifikanta affärer som Dembele och så vidare. Mbappé,
Neymar.
Men Neymar ska ju kosta mycket. Men jag tycker med Dembele och de som kanske inte är på den nivån, som kostar lite för mycket. Men nu tror jag bara att alla har vant sig vid att det är de här pengarna för en spelare av den digniteten. Så det är inget konstigt.
Nej. Kommer då in tillsammans med Naby Keita som blev klar förra sommaren och kommer att bilda ett nytt mittfält för Liverpool. Hur kommer Klopp använda de här två, tror ni? Tar Henderson till exempel, som är lagkapten, tar han plats på det här mittfältet nu med de här spelarna in? Det ryktas dessutom om fler offensiva alternativ, men om man tittar mer centralt mittfält så är det ju de här två spelarna som det kommer handla väldigt mycket om under nästa säsong, tror vi, eller?
Ja, alltså Klopp lär väl köra vidare på sin gamla vanliga 4-3-3 antagligen, och då blir det väl i så fall att Fabinho och Keita går rakt in där på mittfältet. Möjligtvis Henderson då också, men att Fabinho har en lite mer defensiv roll, agerar lite mer städgumma kanske framför backlinjen som han är van vid att göra, och sen så Henderson då och Keita lite mer offensivt. Det är väl det så jag föreställer mig det. Sen kan ju Fabinho spela på många olika positioner, han är väl egentligen ursprungligen högerback dessutom, så att det är också positivt att man kan använda honom lite överallt.
Det är aldrig fel med spelare som kan spela i flera positioner. Jag tror nog att det kan innebära att Henderson hamnar utanför elvan, trots att han har den där lagkaptensbindeln. Jag tror att Fabinho kan få den där rollen som sexa, Keita åtta och sen en annan åtta bredvid honom. Mm. Och det ska ju vara en spelare som gärna är den där Coutinho-typen, om de får in den. Då tycker jag de har ett ruskigt bra material. Alltså.
Och då ryktas det ju väldigt, väldigt mycket om Nabil Fekir just
precis.
Nu från Lyon. Har själv dementerat, sagt att det inte är så nära. Så vet man inte hur mycket man ska lyssna på det eller vem man ska lyssna på. Fransk media har ju hävdat med väldigt mycket övertygelse om att det här i stort sett är klart. Det är mycket prat om det här. Men som sagt, ingenting är färdigt där liksom i närheten. Det snackas om 600 miljoner. Svenska kronor där också någonstans, lite dyrare än Fabinho då. Ja, då är det egentligen en målvakt in också. Sen är Liverpool klara på den här transfersommaren, i alla fall i att köpa spelare till startelvan.
Du vill inte ha en mittback då? Du nöjer dig med,
alltså, Lovren har ju sett rätt
sett helt okej ut.
För min del så behövs det ingen mittback in.
Men jag ställer ändå frågan.
För min del behövs det ingen mittback in. Okay. Jag tycker att Joe Gomez finns där som ett alternativ bakom. Matip finns ju fortfarande kvar liksom, även att han har varit skadad en hel del. En duktig mittback som har som alternativ. Så tycker jag att Van Dijk och Lovren tillsammans har varit väldigt bra. Och ytterbackar har ju löst sig själv också under den här säsongen. Så men en ny målvakt.
Jag skulle kunna se en mittback till in. Men då säger jag det i ljuset av att jag tycker att Liverpool är så pass bra nu med de här nya injektionerna, att de ska upp och verkligen fightas med City om ligatiteln. Och det är klart att skulle Lovren igen komma in i en sån där supersvacka, så kan ju Liverpool, att de riskerar ju att falla på en sån grej. Så jag tycker det kan finnas plats för det om man verkligen vill slå sig in i Europatoppen, vilket jag tycker att man har en jäkligt bra möjlighet att göra nu. Man spelar ändå Champions League-final. Jag tycker att det är det laget som vars kurva pekar mest på att de är en utmanare nästa år i ligan. Och ja, den här pusselbiten in med Fabinho, Keita som redan är klar, får man in Fekir, en målvakt, ja men en mittback då också på det, då så då finns det inget att tvivla på när det gäller att de ska upp och slåss verkligen om titeln.
I Fekirs fall så jag har en liten farhåga om att det där kan bli en sån sån värvning eller potentiell värvning som liksom, där priset bara stegras och stegras eftersom att han nu själv slår ner det så himla hårt, och sen så kommer det ett VM och Liverpool kan väl sitta och hoppas egentligen att han inte gör ett speciellt bra VM kanske, så att fler inte får upp ögonen för honom, för att ja, det känns som att priset kan tryckas upp rejält där. Men sen har ju Coutinho pengarna finns ju, så att...
Ja, precis. För det är ju det som pratas om då, och Alisson som har varit och ryktats länge, det pratas mycket om i januari också, Romas målvakt, den brasilianska landslagsmålvakten. Nu har ju Roma varit ute och kommenterat och sagt att ja, vi ska i alla fall hålla i honom över VM, och ska vi släppa honom så ska det handla om en prislapp på ungefär 90 miljoner euro. Vilket är väldigt, väldigt mycket pengar. Men det är klart att det har pratat om 60 miljoner euro för Fekir, 90 miljoner euro för Alisson. Slår man det tillsammans så är det ganska prick vad Coutinho kostade för Barcelona, pengarna man fick in då. Så att Coutinho ut, Fekir och Alisson in. Om det är så att det är klart att klubben tänker mycket mer långsiktigt och jobbar långsiktigt med de här sakerna, att man ser att för de här pengarna man får på Coutinho kan man bygga någonting starkare. Mm. Men det är klart att 90 miljoner euro är väldigt mycket pengar för en målvakt.
Ja, eller så är det inte det. Jag tycker ju man bör tänka om när det gäller just målvakter och deras prissättning. För de har ju varit gravt undervärderade i fotbollsmarknaden. Och
så utslagsgivande som de är.
De är så extremt utslagsgivande, och det är som att klubbägarna vill inte förstå det. De vill bara ha de här anfallarna som gör mål och säljer tröjor. Men alltså målvakt är så otroligt avgörande.
Jag tänker, gå tillbaks 5 år och sätta en prislapp på De Gea med facit i hand, vad han har betytt för Manchester United, så borde han ju vara deras i särklass dyraste spelare.
Ja. Och det var mycket pengar då när de köpte honom. Han var ung, han var oprövad, relativt oprövad, men oj vad det har betytt mycket. Sätt en prislapp på Buffon, världens dyraste målvakt, när han köptes till Juventus. Han har stått där liksom 18 år och varit en av världens bästa målvakter, rädda poäng i match efter match efter match efter match. De har haft den här trygga utposten som gör backlinjen bättre i år efter år. Alltså, jag har fått lära mig den hårda vägen att målvakt är så jäkla viktigt. Alltså. Det är skillnad på målvakter och målvakter, och det är så otroligt betydelsefullt att ha den där sista utposten som backlinjen känner sig trygg med.
Mm. Får se om det dyker upp några fler målvakter i den här podden.
Jag skrev ju om det där tidigare. Jag tycker ju Liverpool ska gå stenhårt in på Oblak. Eller nu då, Alisson är på tapeten nu, men Oblak eller han. Nu blev vi ju rykten om Sillesen här idag, såg jag, från Barcelona då. Ja. Och det är inte riktigt samma dignitet, men det är fortfarande en riktigt bra målvakt. Men jag tycker inte de ska hålla i pengarna och tycka att det är för mycket för en målvakt. Tänk tvärtom istället. Får vi in en bra målvakt, då kan jag göra skillnaden för klubben när det handlar om att slåss om titlar. Mm. De har tjänat igen de där pengarna.
Känslan är ju ändå att Liverpool tänker väldigt mycket vilka spelare som passar in i deras system mer än på pengarna, liksom City har börjat göra. Med tanke på att Van Dijk var så himla dyr, men att man ändå kände att det är värt pengarna för att få in honom. Så att på det sättet, så det tyder ju på att de troligtvis kan tänka sig att lägga ganska mycket pengar på honom.
Både Van Dijk och Keita, så det här är den spelaren vi vill ha. Och kan vi inte få honom, då får vi vänta. Då får vi får ett, betala det han kostar, och två, så får vi vänta tills det är möjligt att lösa honom. Men vi köper ingenting annat, utan det är precis det här vi ska ha. Mm. Och det är väl det tänket, tror jag, som man kanske ser mer också i andra klubbar.
En side note bara med Fabinho är att han är en oerhört duktig straffskytt också, vilket inte är helt fel. Jag tror han har gjort slagit 17 straffar och satt alla 17.
Ja, det är bra.
Det är
inte fysiska. Lewandowski verkar vara färdig i Bayern München. I alla fall om man ska tro hans agent, så är Leva sugen och redo för nya utmaningar. 29 år gammal, har väl ett stort kontrakt kvar i kroppen. Är väl känslan man har fått, och har stagnerat lite grann i Bayern München och kanske skulle behöva den där kicken för att få en push till då i karriären. Pratas om Real Madrid förstås, det har ju pratats länge om Lewandowski och Real Madrid. Men Chelsea har ju seglat upp kanske som huvudkandidat att signera polacken. Och då skulle ju Chelsea få igen då det som man kanske saknade den här säsongen, en potentiell skytteligavinnare.
Ja, det här är ju en sån grej, när man först säger det högt, Lewandowski till Chelsea, så låter det lite påhittat. Men sen å andra sidan, med tanke på Lewandowski själv hintar om att han vill därifrån, så känns det som att han nog kan hoppa på inte vad som helst, men han är nog väldigt öppen kring vart han skulle kunna hamna. Och att ta in en sån som Lewandowski till Chelsea, alltså, det hade ju dels inneburit, ja, men som sagt, att Morata säkerligen kanske går till Juventus då, men också att en sån som Eden Hazard möjligtvis stannar. Det indikerar ju i alla fall att Chelsea satsar och verkligen vill hänga med i ligatitelracet. Så att jag tror att det hade varit en mycket god investering, även om det kommer att bli dyrt med tanke på hur långt Lewandowski har kvar på sitt kontrakt.
Det säger en del om hans nivå när du säger att han har dippat lite, med tanke på att han gjorde alltså 29 mål på 24 starter i Bundesliga den här säsongen. Och han har ändå dippat lite.
Ja, men han har ju det.
Ja, jag kan hålla med dig lite att han är inte lika het längre i alla fall. Nej. Nu som han var förut. Men det säger lite om hans nivå. Ja. Det är fortfarande en sju jäkla bra anfallare. Verkligen. Och jag ser ju honom i Real Madrid. Jag håller med om att Chelsea borde vara med där och rycka, men det känns som Real hela tiden. Mm. Nästa flytt, det blir Real Madrid i hans fall. Och borde det inte logiskt om det blir det nu den här sommaren, med tanke på att de borde ju växla ut Benzema nu, kan jag tycka.
Ja. Benzema som inte har bidragit lika mycket själv, men som har varit en väldigt viktig pusselbit för Cristiano Ronaldo. Och då är frågan vad som ska hända med just den sagde Ronaldo. Han har ju gett lite mixed messages minst sagt de senaste
och
dagarna.
Och det har han aldrig gjort förut.
Nej, ah, precis. Det här är ju hans style efter säsongen är slut. Hintar lite till höger och vänster, allt för att förbättra sin egen position i diverse förhandlingar. Och sen så när den här bilderna dök upp på tröjpresentationen och han inte var med, och sen på hemsidan alla stod i sina nya Real Madrid-tröjor inför nästa säsong, då var det en som fattade, som bara var en bild på en tröja. Då var det Ronaldo. Det har ju då slagits ner ganska mycket av att Ronaldo har ju ett väldigt stort sponsoravtal med Nike. Och Nike är inte speciellt sugna på att se sin dyrgrip posera i Adidas-tröjan som Real Madrid spelar i. Så att det skär ju i Nike-hjärtat varje gång som han springer ut i den där Adidas-tröjan. Och det kan nog säkert påverka en flytt också. Det ska man inte alls underskatta i den här typen. Men det gjorde nog att initialt så är det ingen Cristiano Ronaldo på de där bilderna på hemsidan och i promotionmaterial i den nya tröjan. För att det tror jag Nike har satt stopp för och inget annat faktiskt. Men tror ni han spelar i Real Madrid i augusti när säsongen drar igång igen?
Ja, det tror jag faktiskt. Jag förstår liksom inte riktigt vart han skulle gå någonstans.
Visst är det uteslutningsmetoden som gör det? För att vart ska han annars spela? Det är väl det som är
alltså det är ju
som fäller
det hela. Alltså, och gå tillbaka till Manchester United, varför egentligen? Jag kan tänka mig att han själv känner att varför riskera att svärta ner en period som ändå var väldigt, väldigt framgångsrik för honom.
Ska jag tillbaka till Mourinho också då? Ja, liksom med den relationen de hade. Nej. Och alltså det är ju helt otänkbart. Och då är det frågan vad...
Ja. PSG, det är ju ända kvar då. Ja. Och dit kommer han inte gå.
Nej,
han kommer bli kvar. Det är det här varje år med honom. Ja. Alltså han håller på och säger en det ena och en det andra, och jag tror att det bara är dimridåer som spelas ut av agenten. Och sen får han sitt kontrakt och sina avtal och sen är det klart.
Dessutom är han ju fortfarande Reals stora stjärna. Det var ju lite annorlunda i Neymars fall när Neymar ändå var lite andra fjol till Messi. Och hans ego ville liksom bli den här stora stjärnan. Det var ju en sak. Nu är Ronaldo fortfarande högst upp i näringskedjan, så det finns ju ingen anledning för honom.
Sen ska vi komma ihåg att Ronaldos lön inte är i nivå med Neymars eller Messis till exempel. Han tjänar inte alls lika mycket på det kontraktet han har nu. Så att han för det egot ska man inte heller underskatta att han bara av ren prestige, också för att han är väldigt sugen på pengar, vill tjäna lika mycket som de bästa i världen. Och det är ju inte orimligt när man är i hans position och vunnit allting han har vunnit åt Real Madrid och positionen han har där och så vidare, att han känner att han borde missan ha lika hög lön som Neymar har i PSG eller Messi har i Barcelona kanske framförallt.
Ja, man skrev ju på ett kontrakt en gång i tiden som man var nöjd med då. Och det borde han kanske ha tänkt på då i så fall. Kan jag tycka. Alltså jag tycker det är konstigt där med att man skriver på ett kontrakt som är, ja, nu är det här som gäller, men så ska man i alla fall omförhandla det bara för att någon annan har fått mer i lön.
Ja, men det känns ju lite typiskt honom också, det här att han alltid vill vara bäst.
Ja,
att han vill alltid vara störst. Och det kan man ju beundra på ett sätt, att han har den där drivkraften, även om det i det här fallet blir lite själv, alldeles för självcentrerad.
Men har han inte världens bästa relation med klubbledningen, vad heter han, presidenten
Perez.
De har väl ingen superrelation de två just nu, och jag tror att hela den här skattehärvan också som Ronaldo varit inblandad i, han känner inte att klubben riktigt har stått bakom honom hela vägen i den här. Han har varit ganska kritisk mot Perez bland annat i det här, så att det finns ju, det ska vi ju lite grann i det här, men vart ska han annars ta vägen? Vem ska betala den övergångssumman och den lönen liksom?
Monaco. Han får en kunglig titel där. Det hade nog kunnat locka honom.
En till staty kanske?
Ja, men just att bli liksom king eller prince eller något.
Och frågan är då, om vi slår fast att Ronaldo blir kvar, vad händer då med Gareth Bale? Känslan har ju varit att så länge Ronaldo är kvar så kommer det liksom Bale vara lite överflödig. Och
Bayern München.
Kan en Gareth Bale vara överflödig i ett lag när han är så bra? Eller ska han... Bayern München säger du?
Ja, men han byter plats med Lewandowski. Det är inte perfekt.
Ja. Du gillar swap deals, va?
Ja, men det är kittlande.
Men alltså, är inte hela grejen med Bayern München att de ska föryngra sitt lag och som genomgång generationsväxling här. Och Gareth Bale är 29, han är lika gammal som Lewandowski. Ja, precis som Lewandowski också är, va?
Det kan stämma, Lewandowski 88.
Så att det blir inte mycket till förändring, men samtidigt är det en bra spelare.
Man behöver lite äldre, meriterade spelare också.
Lewandowski 88, ja.
88, ja. Mm. Mm. Tillbaks till Tottenham?
Det tror jag inte. Jag tror inte de cashar upp hans lön. Så det får nog bli Chelsea eller Manchester United om man går till England. Mm. Det är mitt tips. Men ja, Bayern. Why not? Få uppleva ett nytt land. Ny liga.
Han kommer fortfarande inte lära sig ett nytt språk.
Förmodligen inte. Men han får chansen att vinna en ligatitel igen. I ett nytt land. Spela i ett av Europas bästa lag. Ja, varför inte? Jag har inte sett några rykten om det dock.
Nej, inte
jag har bara sett Chelsea och Manchester United.
Jag insåg att jag på min sån här silly lista så skrev jag själv dit Bayern München. Sen insåg jag att jag tror inte det har funnits några rykten kring det. Men det lät så bra.
Det är så det går till. När
ja, men det är ju uteslutningsmetoden igen här. Det finns ju liksom bara en handfull klubbar som kan ha den typen av spelare, som har plats för det och som har råd med det och så vidare. Och då är Bayern München en av dem.
Europeiska möjligtvis, om man nu ska tänka ett steg längre, alltså vad som händer med Neymar till exempel. Mm. Det vet vi ju inte.
Nej. Det kommer vi till strax. Men vi kan väl gå till PSG i alla fall då, för att det här med att uppleva nya länder och kulturer och sådär, det verkar vara det Buffon är intresserad av. Det har läckt lite detaljer kring hans PSG-kontrakt som man förväntas skriva på, möjligt att han redan har skrivit på det, men som förväntas publiceras och göras offentligt inom kort. Och det ska handla om ett tvåårskontrakt med PSG och en årslön på 8 miljoner euro per år, per säsong.
Det är lagom.
Så ingen Neymar-lön, men
inte i närheten.
Inte i närheten, men bra betalt ändå. Men tvåårskontrakten då, jag hade nog sett framför mig ett ettårskontrakt, men tvåårskontrakt kanske är,
det kanske var
så stor
hans
roll.
Och han kanske var hans krav. Ska jag rita på så ska jag ha det. Det kan ju vara så.
Känns inte det konstigt?
Ja, det känns lite konstigt. De har ju en bra målvakt.
Ja. Och det för ju de här tankarna till de här ryktena som finns kring PSG och Financial Fair Play, baksmällan som de på något sätt upplever nu. Det finns rykten om till exempel att de inte har möjlighet att betala den här pengarna för Mbappé till Monaco, utan att den affären på något sätt skulle rivas upp och att det skulle dyka in nya klubbar som skulle kunna kapa den affären vid det här skedet. Det har jag, när jag har läst på lite grann här nu, en del experter som har uttalat sig om det här, så säger de att det finns ingenting i det, utan den här affären är påskriven och färdig och de här avbetalningarna är redan liksom påbörjade och planerade för. Så att däremot så kommer det påverka hur PSG kan värva framöver. De kommer inte kunna lägga speciellt mycket pengar utan att sälja. Därför ryktas det ganska mycket om att man kommer sälja Neymar. Det var liksom ett viktigt statement under på år att köpa den dyraste spelaren egentligen för att täcka upp ett tomrum när Zlatan försvann. När man hade den jättestora reklampelaren behövde man köpa den största reklampelaren som fanns på marknaden, och det var Neymar. Men att man egentligen inte är intresserad av att bygga laget och spelet långsiktigt runt honom, som till exempel Barcelona har gjort runt Messi eller Real har gjort runt Ronaldo då, utan det ska vara andra spelare på vägen, kanske göra det till exempel runt en Mbappé då snarare, och att Neymar då ska till Real Madrid, fast inte den här sommaren, men nästa sommar.
Jag har svårt liksom att se Tuchel och Neymar på något sätt, jag vet inte, det känns inte som en perfect match direkt.
Nej, nu jävlar ska det nötas defensiva omställningar här. Det kanske inte är Neymars absolut största styrka som fotbollsspelare, och kanske inte det han ska ägna all sin tid åt heller. Ja, vi får se. Felipe Andersson, kommer du ihåg när det var jättemycket snack om honom för tre somrar sedan, var det något sånt?
Ja, två i alla fall.
Sen svalnade de ryktena av. Han skrev på han hade då skrivit på ett kontrakt för Lazio. Nu är det två år kvar på det där kontraktet. Har haft en bra säsong. Och nu
fast tar han det? Det är det som är grejen. Han har inte varit lika bra.
Han har inte varit lika bra som han var där för 3 år sedan när han hade en otrolig formtopp. Sen så tycker jag ändå att han, det man har sett av honom, tycker han ser ut som en spelare.
Han är fortfarande snabb.
Det är han. Och det är Chelsea det ryktas om nu när han har 2 år kvar på kontraktet. Så han ska sätta sig ner enligt Corriere dello Sport. Så ska han sätta sig med Lazio nu och se över sin kontraktsituation. Om det är dags att casha in och ge sig iväg på nya äventyr, då eventuellt till Chelsea. För att springa på den högerkanten, kanske istället för Pedro eller William då, som det har varit tidigare.
Jag tror problemet för hans del var att han var het där för ett par år sedan. Sen har han inte varit lika bra den här säsongen. Så intresset har svalnat. Det är också ett problem för Lazio, för då kommer de inte få lika mycket pengar för han.
Nej. Det pratades ju väldigt stora pengar då.
Ja, då var det ju som man hajade till över.
Jag tror att det var faktiskt sommaren 2015.
Ja, det kanske
var
det,
3 år sedan.
Ja.
För det var hans första säsong där i Lazio. Han kom, tror jag, 13-14 eller något sånt där. Och så gjorde han sin första hela säsong då, säsongen 14-15, och var väldigt, väldigt bra. Och gjorde massa mål.
Ja, just det.
Inte minst. Och vackra mål gjorde han. Han gjorde sådana riktiga drömmål ett par stycken.
Just det.
Jag var inne och bara tittade på hans stats nu. Han har ju fortsatt producera en del mål faktiskt, men inte lika bra som den första säsongen. Ja. Då, så att, men kanske i en annan miljö.
Den som är het i Lazio, det är ju annars Milinkovic-Savic, som har gjort en väldigt bra säsong och som...
Du segwayade åt mig här för att vi skulle komma in på honom.
Som har nämnts lite som... Ja, det visste jag inte om. Att du hade inte nämnt honom här.
Nej,
men han nämns ju som en sån där ersättare. Om Manchester United skulle sälja Paul Pogba, att han skulle kunna vara ersättad. Han har ju lite samma spelstil, samma egenskaper med sin storlek och sin avslut. Och lite tyngd och lite kraft och så. Så det är väl rimligt att han lämnar den här sommaren.
Mm.
Och sen om... vart han går, det verkar vara lite oklart.
Nej, för att det känns också som om man säljer Filippa Andersson eller inte, påverkas lite grann av också om Lazio tappar då Milinkovic-Savic, som är oerhört viktig. Då får man dessutom förmodligen in väldigt mycket pengar för honom. Man kommer inte ha ett behov av att sälja någon annan. Man kanske inte vill tappa fler startspelare
de
heller.
De har ju redan tappat De Vrij i försvaret till Juventus.
Mm.
Så det är ju... Inter. Och det är ju ett supertapp.
Mm.
Han har ju burit den där trebackslinjen där.
Det är ju den där CL-platsen. Den kommer nog jaga dem. Alltså Lazio, att de missade den med en hårsmån. Det var ju lite toppen av toppen på berget också, att De Vrij väljer Inter, som gör att de missar den precis. Det måste kännas tungt i alla Lazio-hjärtan.
Uttalande De Vrij.
Ja, så är jag
förstått det.
Ja. De Vrij.
Låter bra.
Jag vet inte.
Men du brukar vara noga med uttalandet.
Jag har uttalat, jag vet inte hur det ska uttalas. Jag har inte hört honom själv uttala det, men jag har uttalat det annorlunda i mitt eget huvud. Tänker inte avslöja hur.
Men de verkar ju ha någon ersättare på gång där. Glick och Badstuber har väl nämnts där som ersättare, men det är inte riktigt samma nivå, så att de har lite uppförsbacke nu, ja.
Mm. Inter försöker få loss Politano från Sassuolo. Ska byta ett antal juniorer mot Politano. Vi får se hur det går. Det känns som det blir en klassisk italiensk deal här. Mycket utköps, buyback clauses och lite pengar emellan, någon avbetalning och någon halvägning och såna här saker. Det känns som en sån...
Men har de inte förbjudit det där med att halväga spelare nu?
Jo, det har de väl gjort i och för sig. Det är sant, så det kan de inte göra. Men de kan ha tillbaka köpsklausuler och såna här saker på... Det brukar ju vara lite så när en stor italiensk klubb gör affärer med en mindre italiensk klubb.
Jag har inte koll på den här Politano, jag har inte sett den.
Nej.
Så jag är väldigt dålig koll på honom.
Mer läst om att han har gjort en väldigt bra säsong i Sassuolo.
Okay.
Är hypad där. Ytter i sina bästa år. 24-åringar är det man ska köpa ju.
Det är för gammalt.
Jordi Alba då? Han verkar sura på Barcelona för att de inte har förlängt hans kontrakt. Han har 2 år kvar på kontraktet och har inte kommit så långt i förhandlingarna som han hade hoppats. Och hotar nu med att lämna, i alla fall är hans agent ute och vevar och viftar. Jag tror inte att Jordi Alba har någon som helst intention av att lämna det här laget. Jag tror han trivs väldigt, väldigt bra. Men det har i alla fall pratats om Manchester United och Chelsea.
Ja, det är
det är de man tar till.
Ja, det är verkligen. Det är de man tar till. De står ju inför storstädning på båda lagen. Så vad den är för spelare, vad den är för position, kan man slänga in de klubbarna. Ja. För de letar ju de positionerna liksom.
Exakt.
Det är bara att slänga in.
Ja. Men vad är han, 28, 29?
Ja, det lär han vara.
Jordi Alba, ja. Det...
30 till och med kan han också. Mm. Ja. Jag tror han kan vara 88, kan han vara det? Jag gissar på 88, nu ska jag kolla upp det.
Ja, det låter ju...
89.
Rimligt. I så fall skulle han då kunna komma in och ersätta Darmian. Som uppges vara på väg till Juventus. Kan presenteras redan den här veckan faktiskt enligt Tutto Sport. Eller i början på
det,
nästa.
Det är ingen värvning som kommer toppa några silly-listor, det kan jag säga. Det är väl en alltså, solklara truppspelaren Darmian. Mm. Alltså, kommer inte vara startspelare någonstans om man inte går ner till Sassuolo eller något sånt där. Mm. För att ska han vara i ett storlag, då kommer han ju vara spelare nummer 22 ungefär och hoppa in där det behövs. Och göra ett okej jobb, men aldrig mer än så.
Nej. Det är väl lite den känslan man får. Vart rätt överflödig i Manchester United.
Ja, ganska överflödig.
Får man ändå säga. Jadon Sancho. Har ni följt hans framfart under våren i Borussia Dortmund?
Ja, lite grann har man väl.
Är en oerhört spännande spelare. Tog ju det där järva beslutet att lämna Manchester City förra sommaren. För just då att få chansen. Och få spela lite A-lagsfotboll på hyfsad nivå. För det är inte så lätt som offensiv spelare i Manchester City att slå sig in. Och nu tänker Manchester City inte riskera att samma sak händer med Phil Foden. Den andra 18-åringen som man tror mycket på, utan kommer erbjuda honom ett nytt, friskt och fett kontrakt då istället, för att han inte ska försvinna någonstans. Och när jag satt och skrev den här så gjorde jag en spaning som jag också la ut på Twitter. Jag tyckte det var roligt att lite den här generationen de har, England på gång, Jadon Sancho, Phil Foden, Ryan Sessegnon och Rian Brewster. De fyra spelare, fyra spelare som man tror oerhört mycket på i England. De är alltså födda inom 2 månader från varandra. Okay. År 2000, mellan den 25 mars och 28 maj, alla fyra.
Okay.
Var någonting i vattnet just då?
Okej. Okay. Okay. Jag ser inte riktigt entusiasmen här inför just det, men ja, okej.
Okay. Jag tyckte det var roligt.
Ja, okej. Okay. Det som hade varit uppseendeväckande, komma in på en annan diskussion. Det hade om de hade varit födda inom 2 månader på hösten.
Mm.
Sent födda spelare faktiskt. För att de flesta spelare är ju faktiskt födda tidigt på året. Och det där är ju ett problem för fotbollen, att det verkligen är så utbrett. Mm. Att de som är tidigt födda tar sig fram.
Precis.
Det är inte lätt för oss som är födda sent på året.
Nej, helt enkelt.
Nej, vi har fått kämpa i motvind.
Men det var det, vi pratade om det lite grann innan här, Frida. Ja, då sa Frida direkt så, ja, men engelsmännen, de kommer ju schabbla bort det ändå liksom, med de här talangerna.
Det kommer de att göra, det är därför det är bra att Sancho har gått till Dortmund.
Ja.
Nej, men det är det som är intressant när du säger att det är järvt att han lämnar Manchester City. Är det järvt eller är det smart? Mm. Jag menar,
jo, men det är klart att att det är smart, men det är klart att man flyttar till ett helt nytt land. Och
absolut, men han går ju också till en klubb som erkänt skickliga på att släppa fram unga spelare och utveckla spelare. Och jag tror att han gjorde helt rätt, för jag är orolig för Phil Foden. Jag tycker det är en helt briljant ung spelare som skulle kunna ha världen för sina fötter, men kommer han få den speltiden som han behöver i de här viktiga åren nu? Ja, vi får se. Jag hoppas det.
Han får ju stanna en säsong till. Men skulle det vara så att han får lika lite speltid som han har fått den här säsongen, då borde han ju dra någonstans. Mm. I alla fall bli utlånad. Alltså vad som helst egentligen.
10 matcher blir det den här säsongen. Och
ja, och mycket.
Det var ju några inhopp och några meningslösa... Det var 5 ligamatcher tror jag. Det var någon Champions League-retur som inte betydde någonting. Och lite cupmatcher och sådär. Mycket inhopp förstås. Sessegnon är väl den som har haft den bästa säsongen utav de här fyra. Har flugit fram i Fulham. Blev han utsedd till årets spelare i Championship?
Det blev det blev Ruben Neves.
Ja, det blev det Ruben Neves som blev.
Jag vet inte, jag bara gissa.
Ruben Neves som missade VM-truppen. Med
Han var en besvikelse för Eva, med tanke på hur mycket ni har hyllat honom.
Ja,
men alltså, efter det målet.
Det målet bara borde ha fått.
Jag kommer hylla honom resten av mitt liv.
Det säger ju ändå någonting om att Portugal inte har så pjåkigt lag ändå.
Nej, kanske.
faktiskt. Ryan Sessegnon, blir han kvar i Fulham nu då?
Verkar ju som det.
Mm.
Det är mer på den punkten nu.
Tyder på det.
Jag tycker inte det behöver vara fel.
Alltså, nej, inte.
Komma upp i ett lag som ni kommer in i Premier League där han garanterat kommer att få en viktig roll. Det är ändå Premier League med alla blickar på sig. En bra tror jag brygga för honom och sen ta nästa steg därifrån.
Kommer få spela hur mycket som helst.
Ja,
han är ju Fulhams viktigaste spelare.
Så är det ju. Och det, jag tror han får en perfekt utvecklingsmiljö där. Mm. Så att han gör nog rätt just Anna. Mm.
Nu kommer de. Födda 0-0. Mm. 00-talet spelare.
Ja, man börjar känna sig gammal nu.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen.
Ja, men förstår du illa dig då? Ja, då.
Ja, det är verkligen så. Tottenham är den som har ryktats mest med Ryan Sessegnon då. Och i Tottenham hittar vi Christian Eriksen som enligt dagens Marca då är Real Madrids första val för att köpa in och den långsiktiga ersättaren till Luka Modric, som de uttrycker det. Men att han verkligen ska vara på Real Madrids radar den här. De slänger ju alltid in att det blir en dragkamp med Barcelona, för att det är, det är det narrativet man jobbar med i Spanien. Men intressant ändå att Marca, som är ganska tätt knutna till Real Madrid, har inlett den här offensiven just på Christian Eriksen. Vi vet ju hur spansk media jobbar.
De är ju ganska lika till utseendet ändå. Alltså de har den här lite loja blicken, Modric och Eriksen. Förstår du vad jag menar? De ser lite, det ser inte ut som att de riktigt är där. Men de är ju fokuserade.
Ja, jag har inte tänkt på det. Men...
ja, jag förstår vad du menar. Jag är med på vad du menar, absolut.
Lite sävliga typ.
Jag ser inte det hos Modric, men jag kanske ser det hos Eriksson.
Lite så här döda ögon.
Okay.
En sån som inte riktigt blir bra på bild.
Okay. Det har inte nämnts några prislappar här. Det bara sagts att Real Madrid har gjort Eriksson till sitt number one transfer target. Vad skulle ni sätta för en prislapp för Christian Eriksson just nu? Finns det någon möjlighet att få loss honom från Spurs den här sommaren, tror ni?
Alltså det lär ju bli en rejäl prislapp med tanke på att det är en Premier League-klubb som ska ha betalt för en av sina viktigaste spelare. Det är ju
Levy vid förhandlingsbordet, det brukar bli dyrt.
Det brukar bli dyrt.
Det och jag menar, dyrt redan
en Pochettino som har skrivit på en förlängning av sitt kontrakt, som stannar, måste ha fått vissa garantier att
absolut.
Att laget inte på något sätt ska köpa sönder, utan det snarare ska, han var ute och sa det själv, vi måste våga här, vi måste ju var offensiva, vad det han själv sa i någon slags, vet inte hur regisserad den uttalandet var i det läget efter säsongen, men inte kan de släppa Eriksen i det här läget, eller?
Nej, det känns konstigt. Sen samtidigt så, en sån som Harry Kane, nu var han visserligen skadad och så lite grann under våren, men han har ju svalnat lite. Beroende på om han gör ett bra VM eller inte. Alltså det kändes så självklart i vintras redan att nej, men han kommer troligtvis gå i sommar, att det är dags nu för honom att ta nästa steg. Men nu är man inte riktigt lika säker på det längre. Så det är ju rätt intressant då att Eriksen helt plötsligt har seglat upp som att det kanske är troligare att han går. Men nej, jag har mycket svårt att se en flytt till Real Madrid.
Skulle någon gå så kommer det vara snuskigt mycket pengar. För Levy kommer aldrig släppa någon för ett pris som inte gynnar Tottenham. Och ska det gynna Tottenham i den här marknaden, då ska de ha saftigt betalt för. Oavsett om det är Eriksen eller Kane.
Ja, det är ju Coutinho-pengar.
Ja, det är
som man ska...
För Kane i alla fall.
Ja, för Kane är det ju definitivt.
Eriksen lite mindre, men...
Men det är ju en miljard i alla fall som vi pratar om man ska ha loss Christian Eriksen. Det skulle jag nog hävda.
Och Dele Alli har vi ju helt slutat prata om.
Ja, det är ju för att de inte är lika intresserade längre.
Nej, han har haft en sämre säsong helt enkelt. Tycker han har varit ganska bra i perioder, men inte lika bra som säsongerna innan.
Mm, han var ju dock bra mot Real Madrid just.
Ja, han hade en väldigt bra match där.
Och det har ju räckt förut när de värvade spelare. Han var bra mot dem, så.
Arsenal ska bygga om. Vi nämnde det här namnet. Jag försökte i alla fall. Papastathopoulos från... tror den satt. Från Dortmund.
Säger man inte bara Sokratis?
Ja.
Det är mycket roligare att säga Papastathopoulos, för att det är så oerhört långt namn. Då har de Aubameyang, Mkhitaryan, Papastathopoulos. Det är ju den gamla Dortmund strategin då, att bara köpa de spelarna med svåraste efternamn.
Så man får lägga till många bokstäver.
Ja, precis, de hade Blaszczykowski och Aubameyang då,
och Lewandowski och,
ja, precis.
Dock har han inte Arsenals saker till tröjan, eller? Har han inte det?
Jo, absolut. 16 miljoner pund verkar vara det som Dortmund vill ha. Arsenal har försökt pruta lite grann men verkar inte funka, utan de ska väl nu vara beredda att lägga de här 16 miljonerna som det rör sig om. Är det en omedelbar förbättring utav backlinjen?
Ja, det tycker jag. Och det hade inte behövt så mycket för att förbättra den där backlinjen, men nu får de in en spelare som jag tycker har väldigt bra defensiva egenskaper, och det kommer att, jag tycker i samma ögonblick som man skriver på så kommer de ha en mer bättre defensiv stadga. Mm.
Vi har fått jättemycket frågor den här onsdagen, så jag tycker att vi bara dundrar igång med dem. Vi har fått från Fredrik Hasselborg: ska Martin Olsson stanna kvar eller ska han söka sig till Premier League igen? Rasade ur med Swansea.
Ja, om det nu blir så att det är Graham Potter som kommer till Swansea, vilket det väl verkar bli än så länge i alla fall, då tycker jag definitivt att han ska stanna kvar. Tycker inte det finns någon anledning att försöka gå till en Premier League-klubb, och så kanske han inte får den startplatsen där som han har haft i Swansea nu den här säsongen, och sen så kanske man till och med trillar ur med det laget. Alltså då är man ju tillbaka där man börjar, men nu verkar det som att satsar Swansea på Potter så vill ju de bygga upp någonting nytt. Så nej, jag tycker nog ganska stanna.
Freudevå. Jävlar, det var ett svar. Bra, Kalle.
Ja.
Fred till United. Tankar. Hur mycket vet vi om den här? Hur mycket har ni sett Fred till att börja med? Han är oerhört hypad.
jag måste säga bara YouTube.
Ja.
Och det räcker inte för att ge en rättvis bild. Alltså,
uttagen till brasilianska landslaget.
Ja, det är ju ett styrkebesked för alla spelare som är med i den truppen. Det är ingen tvekan om det.
Det är inte lätt. Vi pratade om Fabinho här innan, han är inte uttagen till den truppen till exempel.
Nej, precis. Men jag har inte så mycket tankar kring det faktiskt, för att jag har inte sett han så mycket. Så jag kan inte säga så mycket om det faktiskt. Men det är klart att lite brasiliansk flair är väl ingenting som skadar i det där väldigt stereotypa förlegade laget.
Vad hårda
ord. Jag var tvungen att få in en Bosse Hansson-referens, för vi snackade om Bosse Hansson innan vi drog igång där. Du hade ju en fruktansvärt kul Bosse Hansson-anekdot där från YouTube som lyssnarna måste få titta på också.
Ja, alltså jag tror nog många av er har sett den. En gammal allsvensk match som Bosse Hansson gör ett Sportbladet, eller vad säger jag, Sportnytts inslag till. Och Ljungskile är det väl, som åker på en fullständigt solklar straff. Det är bland de här solklara straffarna man någonsin har sett. Det är en back som missar bollen och skickar upp forwarden en meter i luften, och Bosse Hansson säger att det är tungt för Ljungskile när de åker på den här straffen.
Publiken chockad.
Publiken chockad, ja. Ser mest ut som ett hopslag. En av de värsta felseningarna, eller vad man ska kalla det, någonsin. YouTube-are, Bosse Hansson värsta, tror jag man kan söka på.
Bosse Hansson värsta, så får man se den.
Adam Segerfält undrar: håller Jorginho hög Premier League-klass? Han ryktades till Liverpool innan Fabinho, och nu står det mellan City och Chelsea. Det är lite oklart vad som händer med Napoli just nu när Ancelotti har skrivit på. Sarri, vart tar han vägen? Ska han...
Det blir väl Chelsea? Jag har nästan räknat in den nu.
Du har räknat in den nu?
Ja, jag har nästan räknat in den nu.
Och då är ju frågan, har han då första king på en Jorginho till exempel? Att ta med honom?
Jag tror Jorginho blir väldigt sugen att gå till Chelsea om Sarri går dit.
Ja, hade ju kittat lite grann med Kanté och Jorginho på mittfältet. Hade blivit dels svårt att ta sig förbi och rätt bra att göra någonting av det där när man väl vinner bollen. Ja, men det blir Kanté vinner den, matar den till Jorginho som slår bollen upp på en Hazard i bra läge.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja. Mm.
Mm. Och en Lewandowski på topp där också.
Och en Lewandowski på topp som som stångar in den. Men det är klart att sitt
och en Mark Hamsik som de värvar här nu också. Nu
ja, tar, precis.
Koulibaly i backlinjen. Ta med grädden från Napoli.
Ta med alltihop.
Ja. Ta hela Napoli.
Ja, för hela inte. Napoli är väl visserligen var ju bättre än Chelsea den här säsongen. Får man nog tycka. Nej, men City har väl hyfsat drag ändå också. Jag menar, jo, det är Pep och det är liksom
ja, absolut. Det... Nej, men alltså går han dit så har han ju en rejäl chans att vinna Champions League, får man ändå säga, även om de åkte ur i år. Men det är ju just det där att går han dit så får han faktiskt konkurrera med Fernandinho och börja med det, och det är inte säkert att han vinner den matchen.
Går det är lättare att konkurrera med Bakayoko, är det det
och Drinkwater, ja, och Drinkwater det, ja. Det ska jag nog säga att det är faktiskt. Så jag tror att han känner nog själv att går han till Chelsea, men tränaren han haft tidigare, så kommer han ha goda chanser att få en viktig framskjuten roll. Så jag tror att det blir avgörande här. Jag tror att han, om det står mellan Chelsea och City, så tror jag att han väljer Chelsea om Sarri tar över. Men som sagt, jag kalkylerar in den alltså.
På första frågan då, håller han hög i Premier League-klass?
Han håller ju topp-topp-klass, gör han. Men sen om man gör det i Premier League, det är ju det intressanta här. För vi har ju sett den typen av mittfältare komma till Premier League och haft svårt tidigare. Alltså, vi hade nu, vet jag inte om våra unga lyssnare kommer ihåg det, men Jean-Sébastien Veron värvades ju till Premier League när han var kanske en av den bästa centrala mittfältaren i världen. Mm. Men han hade väldigt svårt med tempo till Premier League. Mm. Men nu har ju Premier League förändrats så pass mycket under de senaste 15 åren. Så det är klart att
fotbollen har blivit mer lik varandra över hela Europa.
Ju, mer utländska influenser och mer lik den sydeuropeiska fotbollen. Så det är klart att Jorginho kommer vara bra i Premier League. Det, jag kan inte säga något annat.
Kristoffer Fallén skriver: är det nu för tiden en sanning att Liverpool kan ta spelare som till exempel Arsenal vill ha? Med tanke på David Ornsteins tweet om att Arsenal försökte kapa värvningen av Fabinho under helgen.
Om det är en sanning? Men jag tror definitivt att Liverpool har seglat upp och blivit en av de mest attraktiva klubbarna att välja i världen. Och det tror jag har sagt tidigare också. Men det är just det här att man lyckas ta sig långt i Champions League. Det ser ju bra ut för andra spelare att de ser det, att det kan gå att ta sig så långt, men också att de har ett sätt att spela på som säkert är oerhört roligt. Alltså för spelaren själv och spela på det sättet. Så att nej, men det är väl klart att det är så verkligheten ser ut nu, särskilt som att Arsenal inte är med i det här Champions League-spelet i år heller. Det betyder ju jättemycket.
Det som en konkurrensfördel när klubbar värvar spelare så där, gentemot att sälja in till agenter och så, det är ju att spelare i den klubben har utvecklats tidigare. Och det kan man verkligen se med Liverpool, hur spelare utvecklas där. Det är inte bara Salah, utan det är Trent och det är Oxlade-Chamberlain och det är Wijnaldum och det är Firmino och det är Mané och det är Robertson, och vem är det inte, kan man nästan säga. Till skillnad från klubbar där spelare inte blir bättre. Så att jag tror det är den största konkurrensfördelen då. Jag håller med dig, Frida, de är en av de mest attraktiva klubbadresserna just nu, och mycket är faktiskt tillskriver Jürgen Klopp och det arbetet han har gjort, den auran han har, den tror jag lockar till sig spelare. Och då är det mycket det där med att de ser vilken utveckling man kan få som spelare i den miljön.
Nicolas Eriksson skriver: vad tror ni om den här karusellen? Karuseller tycker vi om. Bachirou till Leicester så att Ndidi kan gå till Chelsea för att ersätta Kanté som går till Barcelona.
Bachirou?
Bachirou till Leicester.
Alltså Malmös Bachirou?
Ja.
Till Leicester.
Ja.
Och så har du Ndidi från Leicester.
Ndidi från Leicester till Chelsea.
Det skulle man ju kunna säga.
Och Kanté till Barcelona.
Det är inte helt. Ja, det skulle man väl också.
Slut fasen av den där karusellen kan vi väl skriva under på. Det är väl Bachirou till Leicester där som vi är lite tveksamma till.
Ett stort steg.
Var kom den ifrån?
Den kom från Nicolas Eriksson.
Ja. Han har ju lite kopplingar då till Kanté och hela den där generationen franska spelare faktiskt.
Så det är därifrån den kommer?
Ja, Bachirou, han tillhörde ju PSG's om det var ungdomsakademi och fick ju aldrig chansen för att han var för kort. Det tyckte de ju då inom fransk fotboll, att man ska inte vara kort om man är central mittfältare.
Nej, det fanns en sån tid.
Och det var ju faktiskt därför det tog så lång tid innan någon upptäckte Kanté också. Mm. Just för att han inte passade in i den här liksom måttstocken sådär. Så att, nej, varför inte? Bachirou kanske får chansen i Premier League då. det ska nog mycket till, men nej.
Ja, det känns nog som att det finns ganska många sådana där centrala mittfältare runt om, som kuskar runt i Europa, som går före Bachirou in till Leicester. Det ska jag nog tro ändå.
En utav dem är Seri. Eller Seri.
Seri.
Seri säger vi. Som Nils August ställer fråga kring. Är Seri en som kan lösa mittfältet till Arsenal? Och förutom Sokratis och Lichtsteiner, finns det några andra rykten?
Det finns massor med rykten.
Det finns hur mycket rykten som helst. Frågan är vad man ska ta på allvar. Och Seri är väl ett rykte som jag tycker man ska ta på allvar.
Verkligen.
Och det är ju en spelare som har, från det i alla fall jag har sett, en högsta nivå som är alldeles fenomenalt hög. Har väl haft en tendens lite grann under den här säsongen att glida lite in och ut form, som många spelare gör. Men sen är det ju alltid den där frågan kring hans köldallergi som han påstår sig ha. Om hur han ska funka under de här vintermånaderna i England när det är snö på planerna. Och han själv säger att han har så ont liksom. Han får så ont. Han får ju massa problem med nageltrång bland annat då, utav de här svullnaderna. Så att han kan inte ha fotbollsskor på sig. Och det här är en åkomma som man kan ha och som han då lider av. Utan det är klart att han kommer få väldigt bra medicinsk hjälp med det här och ta hand om sina fötter under de kalla månaderna. Men det har gjort att han själv har sagt att nej, men jag kommer aldrig spela långt norrut. Sen är det klart att lönekväret rätt så kanske man kan lockas ändå, va? Även om man känner att det kanske inte är ens naturliga habitat på något sätt. Men Det har ju varit en fråga kring Seri hela tiden.
Ja, det var ju väldigt mycket snack om honom förra sommaren också. Mm.
Ja, då var det ju Barcelona som la ett bud på honom som Nis inte tyckte var tillräckligt högt. Det var i alla fall så det kommunicerades då. Sen om de verkligen la det eller om de bara kände sig för är frågan. Men ja.
Alltså det känns ju inte så troligt, men jag visste faktiskt inte om den här köldallergin. Då känns det ju helt plötsligt inte alls troligt att han skulle gå till om.
Vi vet inte hur allvarlig den här är. Det här är det har ju dragits rätt mycket på de här uppgifterna. Jag tror baserar sig på någon enstaka intervju han har gjort. Han har pratat om det här att han inte tål. Jag kommer inte ihåg vad det kallas. Alltså själva
hypo någonting.
Ja, precis.
Ja, sen samtidigt, vem fan tål den där kylan också? Alltså den är fruktansvärd, särskilt i England. Den är så rå. Men annars hade han ju såklart säkert varit ett bra kap för Arsenal. Men det är ju det mesta.
Anton Pettersson undrar, vad borde Albin Ekdal göra? Följa med Hamburg ner i tyska tvåan eller hitta en ny klubb? Och i så fall, vart borde han gå?
Han borde ju definitivt lämna tyska tvåan i alla fall, kan jag tycka. Han är ju inte jätteung längre, han är 89. Så åka ner i andra ligan där och spela Schweiz, det är inte supersexigt alltså. Även om han börjar i en stor klubb och så vidare. Så jag tycker nog
att han kommer studsa tillbaka och sådär.
Ja, men det är ett bortkastat år tycker jag för han. Jag tycker att han borde söka sig vidare. Jag hade ju gärna sett om han... Nu är det kanske inte så lätt att bara få fram en sån klubb, men jag hade gärna kunnat se han i Spanien eller något sånt där. Mindre klubb i Spanien som krigar på under halvan där. Det hade varit spännande att se.
Filip Andersson undrar, vad tror vi Johnny Evans spelar nästa säsong? För inte stannar han väl kvar i West Bromwich?
Nej, han har ju en superklausul ju. Han kommer ju bara kosta, vad är det? 2 miljoner pund ungefär. Okay. Och lösa ut, tror jag, så att jag inte säger fel.
Ett av alla de här ryktena till Arsenal bland annat.
Precis, jag tänkte just säga det. Jag har inte sett det ryktet, men jag kan tänka mig att de är där och rycker. Och då skulle jag nog säga att det är en ganska bra värvning om de värvar Sokratis nu.
Mm.
Och sen säkrar upp lite med John Evans. För hamnar de inte i det där läget när de måste spela liksom ja, de här ja, lösa figurerna som de har tvingats kasta in ibland i det där mittförsvaret liksom.
Lösa figurer. Ja, Rob men, Holding.
Ja, fast han tycker jag ändå har gjort det okej okay, liksom, när han spelar. Inte bra, det ska jag inte säga. Men här och där har han ändå gjort det okej. Okay, men de har ju ändå... De har ju haft ännu värre folk där.
Ja, vad heter, ja precis.
Jag har glömt bort alla namn, men det är, ja. Den ena har ju varit värre än den andra ibland.
Vad heter den som kom från Southampton då, som högerback?
Callum Chambers
jag tänker på. Det var en kille som inte haft sina bästa, det bästa stunder alltid när han har tvingats in i den där backlinjen. Fredrik Olsson vill att vi ska diskutera ryktena om att Barca och Real slåss om Pjanic.
De slåss ju om alla, som sagt.
De slåss om alla.
Men de slåss ju säkert om Pjanic. Jag tror att det är en spelare som de har haft lite ögon på under något år. Och ja, men om ena lägger beslag på Eriksen, så lär väl den andra lägga beslag på Pjanic då i så fall. Det är väl ungefär samma spelartyper. Och det är nog inte omöjligt att han dyker upp i någon av de klubbarna. Om inte den här sommaren, så inom ett år då.
Kevin Bader, hej på dig Kevin. Undrar, det händer mycket i Bayern München-lägret. Vi nämnde lite grann att det ska till en föryngring där, en generationsväxling. Boateng ska enligt uppgifter vara på väg bort. Om Vogt kommer in från Hoffenheim, och antingen Vidal eller Thiago lär gå med tanke på att Goretzka kommer in. Dessutom vill Lewandowski gå, det har vi varit inne på. Vart vill ni se Vidal, Thiago, Boateng? Det är ju inga dåliga spelare vi pratar om.
Särskilt inte Boateng, det är ju en fantastisk...
Det är väl skadebekymren på honom kanske som skulle göra att någon tvekar lite grann. Så känns det som en mittback som går in i vilket lag som helst i världen.
Mm. Ja, men verkligen, jag tycker han ska ju spela i en absolut toppklubb, tycker jag. Skada eller inte, eller skadebenägen eller inte. Försöker tänka liksom vem som...
Chelsea, Manchester United. Slänger in dem här.
Slänger in dem.
Jag försökte, jag satt här och tänkte, för jag ville verkligen komma på någonting annat. Men det är väl klart.
Alltså, det slutar alltid på dem två. Mm.
Ja, och det är väl två klubbar där han hade City gått in på också.
Inte för att de har de skriande behov av mittback just nu, men jag menar, det är ändå Pep och de känner varandra.
Ja, han har varit där förut och så, och det tror jag talar emot i det här fallet.
Just det, han har ju varit där.
Ja. Det är lätt att glömma.
Det är lätt att glömma faktiskt, han var ju där.
Sen har de ju lagt så mycket pengar på Laporte och sådär, jag vet inte, det är väl Kompany som kommer ryka antagligen, så att där ska väl in någon.
Men jag tror att han blir kvar nu, Kompany, ändå. Så jag tror att han blir kvar och bara är där som någon slags spirituell ledare. Och då måste du i alla fall in en till mittback, för man kan inte räkna med han tillgänglig.
Man hör Kompany gåendes med kryckan i korridoren utanför, då blir man motiverad till att spela bättre.
Och sen vet man inte heller med United. Det har ju pratats om att Mourinho skulle vara så trött på att Bashi är ständigt skadad, men då är det ingen mening med att ta in en sån som Boateng, för han kommer ju säkert, eller i för sig så får man hoppas att Boateng och Bashi, att de inte är skadade samtidigt.
Ja, de kan växeldra lite grann.
Avlösa varandra.
Men du, en sån där Thiago, som Thiago Alcantara, det är ju... Är det inte lite märkligt om inte Barcelona är intresserade av att plocka tillbaka honom?
Med tanke på att, vilken tabbe det var när de sålde honom,
jag tycker det. Men om de nu ska rycka i Eriksen och rycka i Pjanic, de har ju en Thiago
som är deras.
Ja, som är deras, och de behöver ju egen fostrade spelare för att liksom hålla i den här bilden av att de ändå fostrar någonting från La Masia. Så att
och köpa en brorsan också då, så.
Ja, och farsan.
Vi sa de en kusin också, vi var inne på det en gång tror jag.
Ja, det kanske de har också.
Då spelar någonstans i Spanien. Tänar ihop. Men det vore lite märkligt om Bayern skulle släppa honom. Vore inte det? Alltså Vidal, hur gammal är Vidal? Han är född 83
kanske, 84.
Ja, alltså, Han är ju 84, gammal, han är ju gammal på riktigt.
Mm. Nej, jag har fel. 87 är han. Ja,
det är ganska gammalt det också.
Han ser gammal ut.
Ja, men då fyller han 31 i år.
83 förresten. Ja, det var ju önsketänkande med tanke på min egen ålder. Det är ju fan skitgammalt nu för tiden. Han var 83.
Ja, det är inte så mycket 83 kvar i världsfotbollen.
Nej, det är det man får inse. Att det inte är det.
Många 81 är det kvar? Är det någon?
Nej, det var så roligt när jag hade en diskussion igår på träningen när någon frågade om Ji-Sung Park spelar fortfarande. Mm. Men det gör han inte.
Nej.
Spelar om han var med i VM nu. Kolo det var det som frågan var.
Ja, har Touré spelat någonting i Celtic den här säsongen? Eller har han lagt det på hyllan? Det? Kolla upp det. Så går vi vidare till Kürgen Jlop. Som han kallar sig på Twitter. Han har flera spelare. Just det, den hoppade vi över lite grann i all hast här. Det var bra att vi kom in på den på slutet.
Nu
har jag ju glömt
Celtic spela, eller han spelar 9 matcher i Celtic.
Ja.
9 matcher ändå.
Mm.
För det är inte illa för en 81.
Nej, det är bra.
Den var nämligen högt upp på min dagordning här, men av någon annan så hoppades den över. Juventus som då enligt de här uppgifterna i italiensk media vill byta Higuain plus 50 miljoner mot Icardi i Inter. Borde väl Inter bara kasta sig över eller? Higuain och 50 miljoner euro.
Inter är ju också i behov av stålar.
De är i behov av stålar. Det är inte så att Higuain har varit dålig den här säsongen eller kommer vara dålig den här säsongen.
De förlorar ganska många år i ålder. Vi går in på tal om 87, han är 87 så han är ju 30, han börjar ju förmodligen dippa snart.
Ja, och Icardi är 93.
Ja, det kan han nog vara.
Fin ålder.
Fin ålder.
92 ja. Kan det vara det.
Ja. Jag nämnde av alla de där 92-orna, Neymar
93.
Och
Hazard.
Ja,
93.
Precis, 93. Vad tror du om de här uppgifterna?
Jag tror inte det är omöjligt, eller jag tror att Icardi rör på sig. Sen är ju frågan vart han går någonstans. Har väl ryktats lite om England och sådär också. Men varför inte? Det känns som en bra deal. Ja. Gå till Juventus.
Juventus gillar ju att lägga beslag på det bästa som Serie A har att erbjuda. Lite grann som när Higuain kom då från Napoli för några säsonger sedan. Och det bara, Juventus roffade åt sig honom. Dybala någon säsong efter och så nu då Icardi. Det är väl lite så de jobbar va?
Ja, så antingen det eller ta kontraktslösa spelare. Det är
ja, precis. Så fyller man på med kontraktslösa stjärnor då från andra delar utav.
Men händer det, då lär ju inte Morata-grejen bli av, känns det som. Alltså det känns ju inte som att de kan plocka två sådana spelare. Då kommer de ju välja, antingen eller.
Icardi är ju fenomenal. Nu missar han ju VM här. Fick inte komma med. Han är ju inte heller bundis med Messi.
Nej, precis. Så det bör man vara om man ska vara med.
Det är den främsta egenskapen om man ska spela fotboll med Argentina.
Precis.
Förstår ju vem som helst. Just det, ska vi runda, Frida, med den uppgiften som kom in här precis före när vi satte oss ner med Omar Edari. Du får avrunda med den uppgiften och dina tankar kring hans vara och inte vara i Sirius.
Det är ingen uppgift, det är klart.
Det är klart.
Han kommer att lämna Sirius. Jag tror inte han har spelat max 6 matcher, 5 eller 6 den här säsongen för Sirius. Fått hoppa in väldigt mycket. Han har inte alls fått den där stjärnrollen som det var tänkt. Alltså det var ju en riktig prestigeövning när det här presenterades. Vi vet alla som har sett allsvenskan och mycket Omar Edari har i sig och han har inte fått ut något av det på planen och det ska ha att göra med att han inte riktigt har smält in i laget, har inte riktigt haft samma syn på det hela som tränarna heller där, Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand. Det är frågan var han tar vägen. Han hade ju väldigt många anbud så som man förstod det i vintras då, med lite allt möjligt. Det var Australien och jag tror Iran också, det var något i Frankrike, det var lite här var. Nu har han ju kallnat lite ändå. Det blir intressant att se om han stannar kvar i allsvenskan eller om han drar utomlands. Det känns ju som att han vill det sistnämnda. Å andra sidan så är det en del Stockholmsklubbar som faktiskt hade varit i behov av, beroende på vad som händer nu i sommar. Hammarby till exempel, drar någon där, gillar han Hamad och så vidare, man vet inte vad som händer. Kanske han har gått in bra där, Karim Rapti på väg bort från Djurgården. Kanske det hade varit en, en lösning. Och han, i vilket fall som helst, så kommer han nog inte få ett så fett lönekontrakt som han hade fått i vintras. Det tror jag inte.
Mm. Ja, spännande. Han är ju en karaktär, inte minst, och en profil som man får på köpet om man tar in honom.
Han är ju en sån man måste värna om för att han ska blomma ut liksom till max, och det har ju uppenbarligen inte Sirius lyckats göra.
Uppenbarligen inte. Hörrni, tack för att ni kom hit. Tack kära vänner för att ni har lyssnat. Sillypodden är tillbaka med vecka igen. På fredag så är det dags för den avslutande, femte avslutande delen av Bank och Frändéns podd. Och sen så återkommer vi med grupp vad blir det? Grupp G och grupp H under nästa och nästnästa vecka. Sen så drar vi igång VM.
Det är vi som drar igång VM.
Vi och vi, ja. Framförallt du, Kalle. Så känner jag.
Jag klipper bandet.
Precis, navelsträngen.
Exakt.
Det ska bli spännande det också. Hörde ni, tills vi hörs nästa gång. Hej på er.
No eggs, no honey.
Som är jag kvar.